Men jag har en mikrofon i näven och då finns det åtminstone en löpare där som springer en mikrofon. Möjligen finns det någon till som jag inte ser just nu. Och det andra är att ni får inte smita när vi är klara, för ni ska få en present. Så ni inte störtar iväg. Och det tredje när vi då kör igång så är detta ett avslutningsseminarium. Efter det här får ni tåla er och vi tåla oss. För nästa gång vi ses i det här sammanhanget är icke för den 2 och 3 november 2009. Då är nästa års internetdagar, 2 och 3 november. Då har jag sagt det. Nu ska vi prata om framtidens IT-politik. Och min första fråga är det till våra riksdagsledamöter som jag ber besvara med en mening bara. Hur definierar du begreppet IT-politik? Varsågod och börja.
En mening. Allt som kan kommuniceras från en dator, om det ska vara en mening.
IT-politik som Sveriges framtid och förutsättning för tillväxt.
Jag kan ju instämma i det de har sagt, men lägga till att det smörjmedel som riksdag och regering kan bidra till att stärka det här verktyget med.
Att ge medborgare, företag, samhället verktyg och möjligheter att kunna utvecklas.
Mm. Jag var nog inne och försökte hitta någon mer formell definition. Jag är nog inne på att det handlar om politik som rör områden med informationsbehandling när man också använder sig av nyare tekniken än mer klassiska typ såna här. Tack.
Och för mig handlar det om att ge svenskarna förutsättningar att använda den snabbt utvecklande IT-politiken, IT-utvecklingen, våga och vilja.
Och för mig, om man måste säga kort, IT-politik handlar om att göra den nya tekniken tillgänglig. Så att det finns stor delaktighet och på det sättet att fördjupa och bredda demokratin i samhället.
Okej. Först, ni nämnde inte IT utan det var mer Sveriges allmänna tillväxt så att säga. Ser ni IT som en underordnad del och det är en del av tillväxtpolitiken? Eller ser ni det som var det bara att ni råkade glömma bort att säga IT? Eller hur ska vi förstå det?
Du tittar på mig, så jag ska svara först. Nej, jag ser IT mer som blodomloppet som genomsyrar alla verksamheter, alla företag, alla myndigheter och staten och vara liv i princip. Så det finns överallt.
Jag tror du också var inne lite på samma spår. Vill du?
Ja, jag sa allt som kan kommuniceras via dator om man bara skulle ha en mening. Sen kan man ju naturligtvis prata om den här med smörjmedlet och så vidare. Så att det finns ju vidare begrepp än så.
Jag vet inte om någon av er nämnde infrastruktur. Alltså den infrastruktur som jag tror att du nämnde det faktiskt. Men jag tror att det var inte så många som nämnde just det med, som sagt, IT som infrastruktur. Och så. Det kan vara intressant för vi kommer tillbaka lite till den frågan. Det var intressant att höra hur ni på panelen, hur ser ni på IT-politik? Vad är IT-politik, Niklas?
Vad är inte IT-politik skulle jag fråga. För den riktiga frågan för mig handlar lite grann om vilka politikområden är det? Och de blir färre och färre. Jag har svårt att komma på något med en gång som inte på något sätt kan påverkas, hjälpas av, stärkas av någon typ av IT-användning. Och då är det naturligtvis så att det är det första och största problemet med IT-politikbegreppet, att det är horisontellt i en organisation som är vertikalt konstruerad. Så det tror jag, det skulle väl förmodligen vara min reflektion över de svar som jag fick.
Det var en lång mening.
Ja, men det är aldrig sådana punkter.
Det är delar av vad trafikutskottet sysslar med.
Det var en kort mening att göra det lätt för sig. Eva, vad är IT-politik för dig?
Ja, för att man inte ska börja då med en 4 timmars föredrag vad man tycker, så får jag nog hålla med om att det har gått från att vara en industri till att vara en grundförutsättning i nästan alla industrier.
Och politiken i det hela ligger i vilket område?
IT-politik påverkar ju nästan allting vi gör och är i världen, och därmed så påverkar det också hur vi gör saker och ting och hur vi kan skapa förmåner och förutsättningar för att göra saker och ting.
Staffan, IT-politik.
Framförallt tycker jag det är ett väldigt dåligt namn. Så att det är, jag vet inte vad som skulle vara bättre, men ibland skulle jag känna att hellre att kalla det kanske någonting med informationspolitik eller något liknande, för jag tycker att T-et där är lite missvisande eftersom det finns många saker som inte är teknikorienterade utan snarare skattemässiga och regulatoriska.
Okay. När ni hörde det som våra riksdagsledamöter sa, var det någon av er som hade någon reflektion om liksom att det var ju lustigt att de säger så, eller det var mitt i prick?
Nej.
Det var... Okej, okay, då tackar vi för den här debatten. Alltså, jag var lite, lite överraskad över att det var så pass allmänna ordalag som användes av dem. Jag skulle ha kunnat kanske tänka mig att det hade kommit ord av arten, alltså informationen och informationsteknikens förutsättningar, användning och effekter eller någonting i den stilen, alltså lite mer avsnävat på något sätt. Jag säger inte att det är rätt på något sätt, utan jag bara liksom, jag var kanske till och med glatt överraskad över att det var så pass allmänna ordalag som ni använde. Men Christer, du...
Sagt, att på en mening försöka få fram de här sakerna som vår kära bisittare här fick i ganska många meningar, det är inte det lättaste. Jag tycker det var bra att många av ledamöterna här ändå uttryckte sig i ganska breda ordalag, för det, IT är ju ändå ett verktyg och stöd och hjälpmedel i många delar, även om det också är ett eget område. Så precis som någon av bisittarna sa, så är det ju, säg vad som inte är involverat av IT idag. Men att få fram det på en mening, hade det oss två så hade vi klarat det bättre.
Ja, men det var enkelt. Jag sa att det var... Ja. Trafikutskottet har hand om IT-frågorna. Men samtidigt så är det, som några av er pekade på, väldigt breda frågor som också kommer upp här. Va? Hur ska trafikutskottet kunna hantera de här frågorna? I så fall, om det, hantera begreppet IT-politik om det är så stort område som täcker över så väldigt mycket. Har ni rimliga förutsättningar för att arbeta med hela området IT-politik? Ska vi börja bort? Ja, vi kan börja. Du får vinka det.
Faktum är att jag tycker att just IT-politiken tar en stor del idag. Elisa och jag brukar få åka på konferenser världen över, och det är bara att visa en sak. Det är inte många av de andra infrastrukturområdena som åker på så många konferenser. Vi har dessutom haft hearings i riksdagen kring detta, och det är definitivt ett område som vroom, tar jättesnabb fart framåt, vilket det ska göra.
Jag tror du vinkade också, eller någon av er vinkade.
Sven. Skulle vara bättre lämpad att hantera det, för att det som du påpekade är att det här är ju en väsentlig infrastruktur. Vi har ju ansvar för vägar och järnvägar och sjöfart och flyg och IT och telekom och post.
Min poäng är inte att det finns någon som skulle vara bättre lämpad. Min poäng är att det är ett så vittomfattande begrepp som täcker över så mycket. Sveriges tillväxt nämndes här, och det är liksom rimligtvis... Ja, alltså det är ett så vittomfattande begrepp, och hur ska ni, som jag tycker mina syn om er, hur ska ni kunna hantera denna stora massa inom ramen för trafikutskottets resurser och er egen tid?
Men konstitutionsutskottet och socialutskottet har också ganska omfattande områden, så att vi ger oss i kast med det här med...
Får ni IT-politiska frågor på ert bord, eller får de andra utskotten också sådana frågor, och hur hanterar ni det i så fall? Christer och sen...
Jag vinkar på förra frågan, så jag bara vill säga att jag vill säga tvärt emot vad Sven säger egentligen. För det första så vill jag påstå att alla andra är bättre skickade att prata om de här frågorna än vi är. Eftersom vi varken har resurser eller kompetens att svara för vad utbildningsutskottet ska använda IT till. Vad andra utskott, vilket du vill, kan använda IT till. Det är de som har sakkunskapen om sina områden. Det borde vara naturligt att de använder IT och se till att använda IT som stöd inom sina områden. Och då menar jag hur IT kan utveckla deras områden på olika sätt. Men det är svårt att ta till sig det. I dagsläget så är det rudimentär kunskap i de flesta andra utskott. Och det innebär att vi för närvarande har en roll som motor lite grann. Men på sikt så är det felaktigt att så ska vara. Utan jag tycker att det ska vara lika involverat i alla andra utskott också. Slut.
För att svara på din fråga angående på vilket sätt man delar upp IT-frågor, så är det så att IT-politik generellt ligger i trafikutskottet, särskilt när det gäller infrastruktur. Men sen är det massor med olika IT-frågor som kommer upp precis överallt. Det är ju e-förvaltning, och det är finansutskottet, det är e-legitimationer, det är IT i skolan, det är IT och miljö, grön IT. Så det är många olika frågor, och det hanteras väldigt ofta av många olika utskott och många olika departement på regeringens sida. Men ändå måste vi komma ihåg att vi måste ta hela ansvaret. Vi måste ha insyn i alla frågor och veta vad som händer på marknaden. Och det är därför det är också så viktigt för oss att vara här och lära oss mycket mer om de olika områdena och inte bara fastna på infrastrukturen.
Okej, vi kanske ska lämna det nu. Vi kommer nog tillbaka lite till frågan senare. IT-politiken är ett medel, kanske man kan säga, för att Sverige ska vara vad som kan kallas för en ledande IT-nation. Det har varit en målsättning eller ett mantra som har använts i olika sammanhang. Och då kan man ju fråga sig vad menas med att vara en ledande IT-nation, och är det viktigt och i så fall varför? Ska vi börja med er? Är Sverige en ledande IT-nation och är det viktigt att vara en ledande IT-nation, Stefan?
Det är ju bra att IVA har gjort en utredning om just det här då. Jag tror att svaret är ja just nu.
Och vad är en ledande IT-nation att vara det?
Vi har definierat målsättningen framåt i alla fall att i tre faktorer. För det första att alla, och inte bara nästan alla, har tillgång till nätet på ett fullgott sätt. För det andra att det finns ett rikt utbud av tjänster som alla kan komma åt oavsett var och hur de sitter. Och det gäller då både för företag och från offentlig sektor. Och den tredje biten där jag tror det är väldigt viktigt, det är också att Sverige tar plats internationellt, att vi är med och påverkar hur nätet utvecklas, att vi är med och både driver standarder men också andra regulatoriska frågor i samspelet som finns då mellan länder. Och även att våra företag är med och driver på och är synliga då. Så de tre komponenterna.
Men du ser IT-nation som väldigt mycket internetnation.
Jag tycker det är så tätt kopplat så det är, jag tror att internetnation kanske är ett bättre begrepp än IT-nation egentligen.
Okay. Eva?
Ja, jag vill ta avstamp snarare varför det är viktigt för Sverige. Och där tror jag nog snarare det att genom att vara en framstående internetnation, som jag håller med om, kanske mer om snarare en IT-nation, skapa möjligheter för oss att skapa nya eller utveckla de industrigrenar som vi redan har i Sverige. För det är utan tvekan så att vi har möjlighet genom att vara det att utveckla helt nya typer av tjänster. Få igång vår innovationssystem i Sverige för att bygga nya typer av industrier, nya bolag som kan utveckla sig utanför ett litet landsgränser. Vi är bara 9 miljoner invånare och därmed liksom skapa mer arbetsmöjligheter och skapar också en intresse att söka sig till Sverige att utveckla tjänster.
Magnus, ledande IT-nation, när blir ditt utsiktspunkt från Peking?
Precis, med den utsiktspunkten så ja.
Det är
alltså Kina har nu 253 miljoner internetanvändare, så att något fler än svenskar. Men jag svarar ja, dels därför jag tycker det själv så att säga, när jag jämför med Kina, men också när man lyssnar på den kinesiska debatten där man faktiskt tar fram Sverige ofta som ett föredöme. Både internet och IT.
Niklas, vad är en ledande IT-nation och är Sverige det?
Jag tycker också internetnation är bra, framförallt därför är vad min gamla filosofilärare brukar kalla för contradictio in adjecto, det vill säga motsägelse i adjektivet. Vi pratar om internet som ett globalt fenomen och helt plötsligt säger att det är viktigt att vi som en liten nation är jätteduktiga på det. Ja, det är det. Men det är också viktigt att vi ser till att alla lyfts på ungefär samma sätt. För att internet är ett globalt fenomen och eftersom alla andra svarar ja så kan jag svara nej. Det är inte viktigt att vara det. Det är viktigt att se till att alla samtidigt blir framträdande internetnationer. Att alla får en del av internet på olika sätt och vis.
När ni som riksdagsledamöter och politiker diskuterar om Sverige och representerar för Sverige som ledande IT-nation, tänker ni på internet i första hand eller i vilka begrepp tänker ni då?
Som jag tänker på ledande internet eller IT-nation så tänker jag på tillgängligheten. Det är en sak som jag tycker är viktigt då, att man har en tillgänglighet. Att alla har möjlighet att kunna få del av denna information som finns ute på nätet. Och på det sättet vara ledande.
Är det utifrån ett tillväxtperspektiv eller utifrån ett demokratiskt perspektiv eller utifrån något annat perspektiv när du säger
det? Ja, det kan vara bägge och. Dels utifrån ett demokratiskt, att man kan alltså tillgodogöra sig den informationen som finns på nätet. Det är lättare också för myndigheter och så vidare att kunna ge information. Så att det är nog utifrån bägge.
Elisabeth?
Ja, jag tänkte säga, som Desiree berättade, att vi åker på olika IT-konferenser i hela världen, att det kommer fram folk från andra länder till oss, till Sverige, och ställer frågor. Och de ser oss som ledande IT-nation. Och de vill ha tips och råd hur man gör det. Och egentligen, och frågan är, känner vi oss som vi kan kalla oss IT-nation? Och jag ser faktiskt en skillnad mellan IT-nation och internetnation. För internet, då definierar man lite mer infrastrukturdelen och bredbandstäckningen och egentligen vad man får från bredbandstäckningen, om det är bra tjänst eller inte. Och det är därför vi också placeras på olika platser i olika rankningar, för det beror på om man räknar bara IT som täckning eller IT som tjänster som innehåll också på nätet. Så IT-nation för mig, det är lite bredare begrepp än internet bara eller bredband.
Är det viktigt att vara en ledande IT-nation?
Det tycker jag, men samtidigt måste vi komma ihåg att internet, det är internationellt. Man ser inte på samma sätt ländernas gränser på internet. Så här är det som Anders säger, att vi vill att andra länder också blir IT-nationer. För på så sätt kan vi driva fram utvecklingen.
Sven?
Ja, vi är absolut en välutvecklad IT-nation. Och då tänker jag på tre saker. Allmänt hög IT-mognad, stor andel av befolkningen och stor andel av företagen som använder IT och internet i sitt dagliga liv. Och även om vi inte har nått den digitala allemansrätt som Centerpartiet predikade för 10 år sedan, att vi skulle ha ett väl utbyggt nät, ett fint fördelat nät över hela landet i optofiberutbyggnad. Så långt har vi inte kommit, och det kan man ju beklaga, men vi har ändå relativt andra länder, så har vi ett ganska bra utbyggt nät.
Är det viktigt att vi bibehåller den positionen?
Självklart är det det. I den globaliserade värld vi lever så är det en förutsättning, en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna hävda oss väl i konkurrensen med andra företag och länder.
Christer?
Ja, Sverige är ett litet land. Vi är inte någon som kan bli en stor aktör i produktionsmarknaden och liknande, utan know-how är någonting som vi har varit duktiga på tidigare och kommer att bli igen. Vad gäller IT-nationsdelen så tycker jag det är viktigt att vi har pratat om tillgänglighet. Det handlar inte bara om internet, det handlar om utbud av tjänster och varor generellt sett. Det handlar om att medborgare, företag, samhället ska kunna ta till sig och använda IT som verktyg på olika sätt. Framåtanda och visioner är väldigt viktiga också för ett land att ha om man ska kunna räkna sig som IT-nation. Och sist men inte minst, kompetens. Mognad nämnde Sven, tycker jag bra, men kompetens, utbildning och annat. Så vi känner att vi är på väg någonstans. Det tycker jag är det viktigaste om vi ska kunna kalla oss en IT-nation. Och det har vi, men vi kan bli mycket bättre.
Jag har inte sett om ni... Du, ja, Lager. Ja.
Jo, alltså jag tycker nog att man skulle kunna kalla oss en ledande IT-nation. Men kanske i mitt perspektiv mer ut efter att vi ändå, tycker jag, hittills i världen som helhet har varit väldigt begränsade i vårt sätt att utnyttja informationsteknologi och ny teknik och se på bredden och hur man kan göra det. Och jag tycker att vi är lite bättre i Sverige, men jag tycker att vi är ganska... Jag tycker vi är väldigt långt ifrån var vi skulle kunna vara. Så vi kanske är ledande bland andra, så att säga. Och då kan man ju hoppas att andra som kommer i kapp, som har sagts. Men jag tycker snarare att det är viktigt att vi ser okej, hur kan vi utveckla oss vidare och se nya bilder. Och jag tycker att det är bra att vi pratar om tillgänglighet när vi pratar om nätet, för att alla ska kunna få möjlighet. Men jag tycker det är ännu viktigare att vi fortsätter prata om det, men vi också går vidare och börjar diskutera mer innehåll. Hur ser vi på tjänsterna? Hur förändrar de våra liv? Och alltså, den typen av frågor tror jag är viktigare än att prata om än själva infrastrukturen. För den är ganska okomplicerad.
Det ser vi.
Jag tycker också, precis som föregående talare, att det är mycket viktigt att vi håller vår position som en ledande IT-nation. Vi ska vara stolta över den. Och det som är viktigt att göra är att vi får in fler ungdomar på IT-utbildningar. Att vi ser fler som satsar på forskning och utbildning inom det här området, och att fler entreprenörer vågar satsa. Jag vet att IVA uttryckte det som ett stort IT-campus, och det gillar jag.
Peter?
Alltså det finns en viss tendens att man ser det här med IT och internet som en egen värld. Alltså jag tror att det ändå visar då när IT-kraschen kom att de företag som klarade sig bäst var de som hade någon slags förankring i den vanliga världen. Till exempel att, som många har sagt här också, att de flesta industrier idag, till exempel oavsett vad man håller på med, även tjänsteföretag, har en direkt koppling och har behovet av informationsteknik för att kunna fungera på ett bra sätt. Och sen är det alltid mycket bättre att ligga i topp eller i spets än att ligga sist. Springer om man på med idrott eller IT. Så det är klart att vi ska försöka ligga i framkant. Men inte minst den här applikationen, att man kommer fram med nya saker i den här branschen som man kan sen kommersialisera, men det ska ju inte vi politiker göra, utan vi ska skapa förutsättningar med politiken för att sen då innovatörer och uppfinnare och tekniker kan gå vidare. Så att, tycker jag det är viktigt att vi håller isär rollerna här, vem som gör vad.
Jag hoppas att ni alla tycker att det är angeläget att Sverige fortsätter att vara det som många tycker att det är, nämligen en ledande internet- eller IT-nation, och att det är viktigt utav flera skäl. Då. Enligt studier från Europeiska unionen, från kommissionen, eller från EU i alla fall, så svarar IT och framförallt användningen av IT svarar för 80% utav BNP-tillväxten. Alltså 80% av den tillväxt som sker i samhället kan förklaras genom att man använder IT på ett innovativt eller nya sätt. Och det är ju icke försumbart, och det tyder ju då på att det är oerhört väsentligt och viktigt att IT, eller att Sverige är väldigt duktiga på detta. Och då är min fråga som jag kan börja med rikta till vår visitarpanel då. Tycker ni att ITs och internets möjligheter kan tillvaratas bättre än vad vi gör idag för att lösa dagens och framförallt morgondagens utmaningar? Vad och i så fall vad? Försök att vara konkreta. Vad tycker ni skulle behöva göras bättre för att vi ska fortsätta att vara denna ledande internet- eller IT-nation? Vilka råd vill ni ge till politikerna? Vad ska de rösta igenom och säga ja till? Vad ska de inte tycka är så viktigt? Vill Staffan börja?
Ja, nu har jag väl någon sån här plikt att säga att forskning är ett sånt område som man måste stödja. Då. Och ryktena vi har hört så här långt, får jag säga då, från forskningsproppen, tycker inte jag är så jättelovande då, på det sättet att det verkar som inte det är det starkaste fokusområdet, utan att man väldigt mycket stödjer gamla traditionella branscher. Och det har ju varit lite intressant tycker jag att se en del kritik som har varit mot andra forskningsfrågor nu här, att forskningspolitiken tenderar att stödja befintlig teknologi i väldigt stor utsträckning. Och man kanske skulle vara lite mer våghalsig i vad man satsar på för nya områden och hur man prioriterar här.
Okej, det är en medicin för att vi ska fortsätta att vara ledande och utvecklas ännu mer ledande liten nation. Eva, vill du från ditt perspektiv ge råd?
Jag är väldigt mycket inne på det här med innovationssystem. Att det ska finnas möjlighet att bli entreprenörer, starta eget, starta firmor, utnyttja de möjligheterna som finns med just att du kan få en helt mycket större marknad tack vare IT och internet än vad du fick traditionellt i den gamla tiden när inte vi hade samma möjlighet att föra ut varor och tjänster. Jag tror att det är jätteviktigt att vi då har möjligheten att skapa nya företag på ett sådant sätt och innovativa grejer. Vi har Vinnova, vi har lite olika sådant, men vi behöver ännu mer lagstiftning runt att det ska vara enkelt att starta, kanske okej att misslyckas och inte gå i konkurs för det, utan vi måste titta på länder som hjälper till med de här frågorna. Får jag ge ett litet konkret exempel till er? Ni kan gärna titta över momstaxeringen för e-handeltjänster. Där har ni någonting att suga i lite.
Okej, jag har blivit ombedd av våra arrangörer att jag ska göra en liten break i det här, men ni får fundera på goda råd. Om det är någon som blir väldigt orolig av det faktum att det uppenbarligen här uppåt någonstans kan lukta brandrök, så behöver ni inte vara oroliga, för det kommer utifrån någonstans. Så ta det lugnt, fortsätt att lyssna på debatten och fundera själva.
Medan världen står i brand.
Precis. Magnus, har du...
byta fot. Kina är ju ett litet land, så att jag brukar också täcka Sydkorea som är ju betydligt IT-mässigt ett intressant land, och där har ju politikerna verkligen gått i bräschen. Man har haft tydliga strategier, man har satt så här många jobb ska vi skapa, så här många produkter ska vi skapa. De har ett program som heter 839, 8 nya tjänster, 3 nya nätverk och 9 nya produkter tror jag. Alltså, de sticker ut hakan, tycker jag. Jag tycker svenska politiker skulle göra det också. Jag tillsammans med min kollega i Japan har precis skrivit en liten skrift om IT i Sydkorea. Det kommer ut på ITPS, man kan gå in och få den på nätet. Och där är det 50% av tillväxten som IT står för.
Niklas.
Två förslag då. Det första är att jag tror att det är oerhört viktigt för att man ska kunna fortsätta vara en ledande IT-nation att man arbetar internationellt sett för en balanserad immaterialrätt som öppnar för innovation och som öppnar för olika typer av återanvändning. Och det andra är att jag tror att det är precis lika...
Det är bara ett brandland, det är helt naturligt.
Det är
inget problem.
Det är bara
utanför
så fortsätter
det här. Är det någon som berättar när jag börjar brinna här inne?
Fortsätt.
Det andra jag tänkte på var att ett säkert brandskydd, ser jag som en, nej. Nej, det andra jag tänkte på det är att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi som liten nation börjar fundera på vilka av de tjänster som vi är så duktiga på att producera, välfärdstjänsterna som vi kan exportera. Och där kommer nätet vara en fullständigt lysande verktyg för att vi ska kunna göra det. Tjänsteexport är ett underutnyttjat område. Det är någonting som vi har otroligt mycket kvar att göra på. Det vi borde göra är att vi borde se till att öppna upp den offentliga sektorn så det blir möjligt att ägna oss åt välfärdstjänstexport via nätet. Det är ett konkret exempel. Okay.
Tack. Alltså, det blir lite oroligt här, va? Du som står med mikrofon där uppe, jag hoppas att du har koll på vad som sker där ute nu så att vi får veta ifall vi ska göra någonting eller inte, va? Jag såg att Lennart Bonnivier rusade ut för att se ifall vi ska... Förlåt? Alltså, var hans telefon? Det var hans telefon.
Vi har ett meddelande här från Brandkårsmyndigheten. Det är så att det brinner på Torsgatan, så när det kommer lite närmare så säger vi till.
Okej. Okej, då så. Det är Torsgatan för de som vill se ett spektakulära bränder.
Är någon här som bor på Torsgatan?
Sven, han vinkar. Nej, nu tar vi åter till ordningen här. Nu går vi tillbaka till det här. Vill du kommentera brandeldsvådan eller...
Jag tycker vi kan hänga på det med brand och brandrisk, därför att det finns ett lysande exempel hemma hos mig i Hudiksvall. Ett företag som heter Fiberson, apropå innovationer och uppfinningar, som just har utvecklat ett system för att detektera överhettning och brand med en pryl som man har kopplat då till en optofiberkabel och som man kan lägga in i byggnader och i alla möjliga applikationer och se var är överhettningen, var brinner det någonstans och därmed snabbt kunna åtgärda problemet. Så att det är jätteviktigt detta med att stimulera och använda IT-system i alla möjliga sådana här sammanhang. Och naturligtvis är det så att vi kan använda det mycket bättre. Och vi kan forska mycket mer. Igår skrev Ny Teknik, så mycket satsar regeringen på IT-forskning. Och jag vet inte om de tyckte det var mycket eller lite, men det är ju väldigt många områden som slåss om forskningspengar. Och naturligtvis tycker vi som jobbar med IT-frågorna att ännu mer skulle vara berättigat att satsa just på IT-området. Men det här är ändå en betydande satsning som kan ge ett gott resultat på sikt.
Vi fick höra igår av Åsa Torstensson att 125 miljoner, jag tror det var därifrån vi fick höra, att 125 miljoner i forskningsproppen kommer att läggas på IT utav, det är alltså mindre än 10%. Jag kommer inte ihåg exakta procentsiffran. 7% har kring Christer, och det kan man ju fundera över om vi ska vara den ledande IT-nationen, om det är mycket eller lite. Jag skulle vilja, alltså, vi har fått förslag här på forskning och utveckling, entreprenörskap, se över beskattningen och sen inte minst det här alltså att våga sticka ut hakan. Hur ser ni från ert håll på de råd ni har fått? Christer vinkar först och sen.
Ja, jag vinkade på förra frågan, eller fel.
Ja, jag får ju
aldrig chansen att debattera mot dig. Nej, Mikael, nej, men det är så här, 125 miljoner, ja, visst är det så. Samtidigt så vet vi också att det finns otroligt mycket mer pengar i systemet. Och ja. genom välkvalificerade projekt och annat så kommer det bli betydligt mer pengar. Både från de offentliga finansiärerna, men naturligtvis även från näringslivssidan. Så att det är ju inte så att det är lite pengar totalt sett. Jag bara ville tydliggöra det. Jag tar gärna en debatt om det om någon vill. Men...
Lars Leijonborg är också folkpartist. Ja,
ja, det är det.
Nej, men jag förstår det. Alltså, vi ska inte diskutera om det borde varit lite mer eller mindre. Utan jag vill mera höra, hur ni ser på de förslag som kom, de synpunkter som kom här. Både rent allmänt men också speciellt det här. Är vi för räddhågsna med att sätta tydliga mål för vår IT-politik? Peder, du vinkade först, tror jag.
På de här årliga dragningarna vi får på Kungliga IVA så får jag den bestämda uppfattningen då att man vill ha en väl fungerande utbildning i Sverige. Vi ligger bra till när det gäller teknisk innovationsteknik och så vidare. Vi ligger bra fram när det gäller uppfinningar, patent. Däremot är vi ganska dåliga på att så här, gå från goda idéer och goda uppslag till att kommersialisera det hela. Och där krävs det då insatser på en rad olika områden, inte minst på IT-sidan. Det är det som krävs så här, för att man faktiskt ska få folk i arbete, kunna få ut någonting av det som ger pengar som man återigen kan placera. Sen kan man säga till en del av experterna där borta, välkommen in i politiken, så får vi diskutera vem som ska göra vad. Alltså, jag tror inte ni ska förvänta att vi politiker ska vara de som kommer med de lysande idéerna av vad som ska göras inom IT-branschen för att det ska bli framgångsrikt. Jag tror att det finns andra som kan göra bättre.
Tycker du att det borde vara tydliga mål, kvantifierbara, uppföljningsbara mål så som man har i Korea och som föregående eller som, ja, som föregående regering fick kritik för att man inte hade, utav bland annat ITPS som gjorde en utvärdering av IT-politiken. Det var för luddigt och för omöjligt att följa upp.
För mig handlar det mycket om, alltså, det är faktiskt det vi kan ta beslut om politiskt, det är att sätta upp mål för tillgänglighet så att vi faktiskt ser till att alla kan tillgodogöra sådana här tekniker. Det måste vara första steget. Det finns ju trots allt många i Sverige som inte kan tillgodogöra sig, och finns inte på ett tillräckligt bra sätt. Sen är det ju ändå bra till om man jämför många andra länder, till exempel USA och även Kina och andra.
Jag tycker att det borde vara fler och tydligare mål.
Alla ska ha möjlighet och tillgång till den nya tekniken, oavsett om man bor i Arjeplog eller om man bor i Stockholm. Det borde vara en självklart. Det kan vi sätta upp målsättningar och driva på staten tillsammans med näringslivet.
Man skulle kunna sätta upp mål för hur mycket IT används i förvaltning. Man kan sätta upp mål för massa, alltså på mängd olika aspekter. Jag tycker att det räcker bara med just tillgänglighet. Är det enda? Övrigt får det bli som det blir.
Men det handlar ju också om bredbandshastighet. Vi kan inte ha en ordning att vissa har väldigt höga hastigheter och vissa har knappt någon. Utan det är också en demokratisk och tillgänglighetsfråga som är viktig. Och det kan vi sätta upp mål.
Okay. Lage. Mm.
Ja, nu tycker jag börjar bli intressant här.
Jajamän,
jo, men jag bara hugga lite på det som sa senast här. Alltså, jag tycker att det är viktigt. Jag tror att man att som stat och regering kan komma med någon form av vision i någon mening som skulle kunna samla människor. Det är möjligt att det skulle kunna fungera. När vi pratar om mål i förvaltningar och sånt. Jag tycker det är viktigt att se att den här tekniken och sättet att göra saker handlar om ett verktyg. Man vill uppnå en effektivitet. Vi har alltså enorma möjligheter att använda oss av saker. Och vi gör det i för liten utsträckning. Och om vi skulle gå över och utnyttja möjligheterna bättre, så skulle vi öka effektiviteten och få bättre service och den typen av faktorer. Det är där ser jag snarare målet. Jag tror att de här olika hastigheterna och så stor procent ska ägnas åt det. Jag tror att det är lite en tillbakagång till hur det var förut. Sen tror jag att det är viktigt, som vi lyfte här med entreprenörskap och sånt. Jag kom precis från en debatt tidigare med där vi diskuterade hur man kunde få unga och andra att bli mer entreprenörer. Och det tror jag också kan vara en lösning. Att man, det är ju ett annat politikerområde så att säga. Men det är ju också kopplat till att unga i många fall tror jag är bättre på teknik, även om inte alls alltid är så. Sen vill jag bara tacka för att vi från industrin också är tydlig med att immaterialrätten allt ibland kan vara problematiskt, och det gäller även för industrin och för små programvaruföretag och sånt. Jag tror att vi måste se över de statliga monopolregler som finns för att inte begränsa det entreprenörsanda som finns och så vidare. Det tror jag är väldigt viktigt. Och det skulle jag önska att det fanns en större öppenhet inför.
Okej, intressant. Det kanske vi tar upp en annan gång eller nästa senare. Christer och sedan tror jag Elisa.
Ja, alltså jag tycker bland det viktigaste, som jag sa förut, vi ska ha en hög kompetens i Sverige på området och kombinera det då med entreprenörskap som många människor har, och i den här branschen framförallt. Att se till att det finns skärningspunkter där man då kan ge dem möjlighet att starta företag, som någon i bisittarpanelen efterlyste, att det finns innovationssystem som fungerar, möjligheten att kunna utveckla det man tror på och har kunskap till. Det tror jag är viktigt. Men sen är det också viktigt att hitta den här skärningspunkten då mellan IT, näringsliv och politik. Att tro att det är politikerna som formar visionerna bara, det tycker jag, det hör inte hemma i vårt land. Kanske lite mer österut. Men utan jag tror det är viktigt att hitta, så att säga, möjligheten att tillsammans föra de här diskussionerna och hitta gemensamma visioner och mål på de här sakerna. Och jag har ju efterlyst det tidigare, hur man ska hitta de arenorna, som du vet, Mikael. Och frågan är bara hur man skapar dem på ett bra sätt. Om det think-tank-varianter, om det andra varianter, men arenor där vi möts och kan diskutera och prata ihop oss om de här sakerna, så hitta varandra. Det tror jag är jätteviktigt.
Lisa?
Ja, jag får säga en gång till, som många här redan sagt, att det är mycket viktigt med forskning, utveckling, innovation, och vi hoppas på att vi satsar på det i framtiden ännu mer. Och inte minst även på kunskap, alltså IT i skolan, olika utbildningar, bättre lärarutbildningar. När det gäller målen för IT, jag tycker att det är både viktigt med en vision, för det är bra att ha en vision generellt, men vi absolut behöver tydliga mål som säger vad som ska göras. Och för att kunna utvärdera det, har vi uppnått målen eller inte? Och här, när vi tar upp till exempel företagen, så kan vi säga att målet för e-förvaltning är att minska administrativa kostnader för företagen med 25% till år 2012. Det är ett exempel på sådant konkret mål. Det här vill vi uppnå, och det är bra både för IT-delen och för företagaren och för tillväxten. Och sen vill jag också kommentera till Eva som sa att vi behöver mer lagstiftning. Jag tycker tvärtom, vi behöver mindre lagstiftning. Jag skulle jättegärna vilja plocka bort massor med regelbörda och krångel så att det blir lättare att starta eget. Och jag måste också säga en sak till, att idag på ett av seminarierna var det en del ungdomar som fick berätta om sina IT-vanor. Och så var det en kille som var 17 år gammal. Han har eget och tjänar på att skapa webbsidor och han är DJ. Och om det är unga människor som vill bedriva verksamhet så måste lagstiftningen vara så enkelt och så tillgängligt att det är möjligt. För just nu så är det ganska svårt att starta eget och att göra allt på lagligt sätt och allt korrekt. Och det tar tyvärr väldigt mycket av arbetstiden, den tiden som man skulle kunna använda för att göra den verksamheten som man tänkte göra.
Okej. Vi ska få komma in alldeles strax. Jag ska komma med lite slag under bältet här bara. Tycker ni att det mål som är uppsatt för den offentliga förvaltningens utveckling, e-tjänst i offentlig förvaltning, som Mats Odell och hans kollegor har sagt, är ett bra mål som är mätbart? Och målet är formulerat så här: det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Är det ett bra mål?
Det var enkelt mål.
Svårt att mäta.
Är det ett mål överhuvudtaget?
Jag skulle säga att det är exempel på mer vision.
Jo, men han säger att målet är, och jag bara, ja, vi ska inte behöva, ja, inte, vi, jag tror vi alla är överens om att det finns förbättringspotential när det gäller målet.
Jag skulle se det som vision för hela e-förvaltningsstrategin, och sen definierar man den här visionen genom sådana mycket mer detaljerade mål.
Den uppfattningen tror jag vi alla är överens om, att det är mer vision än mål. Jag uppfattar att ni också gärna, ni säljer inte negativt, det skulle vara bra om det vore mer mål och mer uppföljningsbart. Vill ni kommentera någonting? Och jag vet att Eva vill åtminstone säga någonting till Lisa här.
Ja, alltså det där blev nog helt missförstått. Nej, gode frid. Jag är inte för flera regler utan snarare underlätta dem. Alltså det som är problemet idag med den entreprenör- och innovationskultur som finns framförallt i Europa är att den är mycket mer insträngd. Det är mycket, mycket svårare att starta bolag. Det är mycket svårare att få tag i riskkapital. Det är mycket, mycket svårare att överhuvudtaget expandera. Det är ett av våra grundproblem och det är någonting som vi har möjlighet att förändra i Sverige. Jag tycker inte man ska ge ut gratis pengar. Jag tycker till exempel att man snarare ska ha möjlighet att få lån. Man kan liksom få utveckla. För jag tror inte på att gratis pengar till småbolag är bra. För man måste prestera någonting i prestation tillbaka. Men det jag är ute efter är att vi ska göra det så lätt som möjligt. Men det betyder ibland att man måste våga sätta dit regler och riva ner gamla regler. Vi har 3.12-regler om alla ni känner till, om familjebolagsregler som är fullständigt vedervärdiga. Och är det någon av er som försöker fylla i en skattedeklaration om detta så kommer ni bli helt chockskadade. För detta nu, är något som måste ändras.
3.12-reglerna hör inte till lite.
Nej, men jag säger att det hör ihop med innovationssystemet. Vi måste se till att det går och IT. Det är ett av de bästa ställena där vi kan skapa nya industrier.
Okej. Andra kommentarer kring det som har sagts?
Jag håller ju inte riktigt med, men jag har ägnat mig åt att starta ganska många små företag. Jag har jobbat ihop med många entreprenörer. Jag har ännu inte träffat någon riktigt bra entreprenör som har blivit hindrad av skattesystemet eller brister på riskkapital, utan de liksom letar sig fram ändå. Det är klart man kan göra det bättre, men jag tror inte det är hela förklaringsmedlen. Men jag tänkte säga en helt annan sak egentligen. Och det kommer tillbaka. Jag tror någon nämnde det i förbefarten förut, men jag tycker skolan är ett jätteviktigt område. Vi har ju en rätt patetisk skola som liksom inte har förstått att informationssamhället ser ut på ett helt annat sätt. Jag hade något exempel hemma här när en av våra söner kom hem och hade fått den här underkänt på någon grej. För han hade använt nätet för att hitta information för sin läxa. Då blir man ju till ledsen så. Jag tycker det känns som att dels behöver vi en gigantisk utbildningsinsats för lärarna. Vi behöver ett jättestort tekniklyft i skolorna. Och sen tror jag dessutom att vi behöver forskning som ger oss en helt ny pedagogik som tar hänsyn till att information är något helt annat än vad det var för 50 år sedan när det fanns isolerat i böcker på ett bibliotek. Så hur mycket som helst att göra där. Och där är ju en uppenbar sak som är politikernas ansvar att jobba med, tycker jag.
Där fick ni
stödda av branschen då.
Fick ni ytterligare ett råd om vad ni kan ta med er hem för att utveckla Sverige som IT-nation? Ska vi gå vidare eller vill ni säga något mer? Då går vi vidare och släpper detta och går in på en annan fråga. Sverige har en utbredd tillgång till och användning av bredband, det har vi varit inne på. 90% av alla har idag på ett annat sätt tillgång till internet. Enligt allra senaste siffrorna 75% har tillgång till bredband. Det är enligt World Internet Institute. Men det finns då fortfarande grupper som inte har en acceptabel kvalitet på bredband. Det är 140 000 individer enligt den senaste utredningen från Åke Hedén, 40 000 arbetsplatser. Vilket ansvar har då offentliga i det här? Jag skulle vilja ta era gröna och röda lappar och sen så hissa upp dem som svar på frågan. Ska staten gå in och finansiera utbyggnaden av de sista 140 000 bredband, de som saknar bredband idag, de 140 000? Ja eller nej? Upp med. Här har vi lite intressant. Här har vi har några som är ambivalenta. Jag vet inte om det betyder att ni lägger ner rösten eller vad det är för någonting. Men det var tre nej där. Va? Staten ska inte gå in där. Och här är det övervägande ja förutom Christer. Jag tror vi ska börja med att fråga er. Hur ska de här 140 000 människorna få tillgång till bredband om inte det blir ett stöd för staten på det?
Så jag vet så kan alla, eller jag skulle gissa att 90% av de här 140 000 kan få tillgång till trådlöst bredband idag.
Du, det är inte ett problem, eller? Du menar att
nej, jag tekniskt sett så tror inte jag att det är ett problem idag.
Det finns lite olika uppfattningar. Niklas.
En del av min ambivalens kommer just av att jag inte vet hur många av de här 140 000 som idag helt enkelt har tillgång till bredband men inte riktigt vet det. Och sen så kan man,
alltså... Det är alltså PTS som har gjort en tittat på teknisk kartor och utifrån det har gjort en utredningen.
Men det här är ju inte ett statiskt tillstånd. Det växer ju långsamt, det förändras ju, det byggs ut. Så att det blir en väldigt konstig fråga just därför att man då ska ta ställning till det just i den här ögonblicksbilden. Och därför jag kände viss ambivalens.
Eva?
Alltså, jag tycker frågan är också väldigt svår, för ofta så översätter man bredband till en viss teknologi. Utan man tror jag också måste titta på väldigt mycket. Framtiden för mig kommer betyda det att hur man får access till, får jag säga ordet internet igen nu. Det kommer ske på väldigt många olika teknologier. Och det är ju så här att det kommer vara så att vissa teknologier är mer ekonomiskt försvarbara i vissa områden än andra. Så jag tror frågan när man säger bredband, när man tar och läser från PTS, så är det ofta är... Det är baserat på koppartrådar eller fiber. Men det finns ju mobilt bredband, det finns wireless, det finns så många. Så jag tror man måste satellit. Man måste titta på en hel kader av olika accessmöjligheter.
Men jag sa inte att det skulle vara fiber, jag sa tillgång till bredband. Men ni röstade nej på det, så det...
Nej, jag tycker fortfarande. Ja,
Niklas.
En kort, man kan ta ansvar på olika sätt. När vi säger ta ansvar så behöver vi inte automatiskt betyda betala för. Så tittar man på den finska regeringen till exempel, så har de sagt att nu ska man ha 100 megabit ut överallt till varenda liksom, by överhuvudtaget som finns där. Men de har också sagt att det här är någonting som vi ska göra tillsammans med marknaden. Och så ska vi undersöka om det finns ställen där marknadsmisslyckanden gör absolut omöjligt att få den här typen av bredbandstillgång. Och det är ett sätt att, så att säga, spräcka upp frågan i två delar som jag tycker är rätt klokt. För att det, man får inte automatiskt översätta att det offentliga har ett ansvar för de här 140 000, vilket man lätt kan tycka till att man nu måste kila iväg till fiberbutiken och köpa några rullar och så börja ralla ut fiber på landet. Det finns lite mellannivåer.
Vill du säga Magnus någonting? Sen går vi, nej. Okej, vi drar Peder först, sen Christer, sen det ser vi.
Ja, jag tycker det är viktigt att man upprätthåller den här diskussionen. Det var frågan om faktiskt tillgång till bredband, och då har inte jag tagit ställning till på vilket sätt man överför den informationsflödet, om det sker via satelliter på annat sätt. Det som är rimligt är dock, och även om man bor i en liten by uppe i norra Sverige, så är det rimligt att man har likvärdiga förutsättningar som den som bor i södra Sverige och tillgodogör sig den nya tekniken. Sen om det sker via satellit, via bredband, via kabel eller fiber eller koppartråd, det är inte intressant. Men det är intressant att man ska inte behöva betala mer, alltså, för att man måste välja en annan lösning. Det ska inte vara dyrare och vara uppkopplat till nätet i Arjeplog eller där jag kommer från, och Degerfors, som inte jag sa det från början, än om man bor i Stockholm. Alltså, samma diskussion har vi haft när det gäller digital tv till exempel, att man kan hitta olika lösningar, men man ska ha tillgång till informationsutbytet.
Okej. Okay. Christer, sen var det...
Jag bara vill börja med att rätta dig. Din fråga var inte tillgång till bredband, utan din fråga var om staten skulle finansiera tillgång till bredband. Så att, alltså du väljer ju alltid var du vill bo, var du vill finnas, så att säga. Och mellan våra storstäder har vi motorvägar, åtminstone flera har de, inte alla. Mellan våra mindre städer har vi riksvägar, ute i byar har vi kanske enskilda vägar. Vi accepterar att det finns olika standard beroende på var vi vill bo och var vi väljer någonstans att bo. Likadant med sjukhus. Jag menar, vill du bo bredvid ett sjukhus, bredvid en akutmottagning, för du är rädd, då bosätter du dig i närheten av en sådan. Vill du inte det, så gör du inte det. Alltså, du kan inte, tycker jag, tvinga ut bredband med någon teknik i alla stugor. Utan det ligger ju också ett ansvar hos den egna personen, det egna hushållet, så att säga, att se till att skaffa möjligheter att få bredband. Eller vad man nu vill ha för någonting. Det är inte säkert att alla vill ha bredband. en del kan vara smalband. Men det viktiga är ändå, så att säga, ska staten finansiera då de sista hushållen när alla andra då har själva betalt för bredband eller olika lösningar det hela? Vad vi vet är att alla har inte möjligheten idag att få det för att man bor så otillgängligt. Däremot, precis som någon i bisittarpanelen här sa för en stund sedan, att tekniken utvecklas. Och vi ska inte bara låsa in oss i en teknik. Det risken är ju det när man pratar om finansierad bredband. Som min granne till höger där pratade om, att gräva ner optofiber till alla stugor. Och jag tror att det är viktigt att konstatera att det finns olika lösningar. Det finns trådlös överföring. Det finns satellitöverföringar redan idag. De utvecklas tekniker. Jag tror det är viktigt att se. Däremot tror jag att staten ska ge möjlighet och incitament till att olika tekniker kan utvecklas. För det tjänar staten på. Men att bara gå in och liksom ge en peng för att du ska få bredband och så gräver man fiber 20 mil ut i obygden, det tycker jag inte är slut.
Det ser du.
Ja, alltså min uppfattning är klar. Man ska ha tillgång till bredband oavsett var man bor, om man vill bo i obygden. Oavsett var man bor ska det finnas tillgång till bredband. Sen om man vill ha en mycket snabb uppkoppling så ska man kunna köpa sig till det. Men det ska finnas en grundplåt för alla, det vill säga de här sista procenten som inte har det idag. Och staten ska hjälpa till att finansiera det.
Ja, det finns skillnader mellan allianspartierna. Det är alldeles tydligt när man lyssnar på Christer. För jag har en helt annan bild av den här frågan. Sverige är ett stort land, glesbefolkat. Och vill, alltså IT är ett sånt centralt verktyg. Om vi vill utveckla välfärden. Om vi vill ge företagen förutsättningar att utvecklas. Så att det här verktyget måste finnas i alla delar av landet. Och det var någon som gav exempel på här där det inte finns idag. Och i och för sig hade det varit smart att för 10 år sedan nappa på Centerpartiets förslag om att rulla ut ett optofibernät över hela landet. Då hade vi haft motorvägar nära för alla. Men den tiden är möjligen passerad nu då, när vi har fått många andra lösningar på plats. Men det hade varit, med facit i hand, så hade det varit väldigt klokt att göra det för en kostnad på 40, 50, 60 miljarder då.
Är det statligt ansvar att se till att det blir utbyggt?
Det är ett statligt ansvar, och det var väl därför som regeringen också tillsatte Åke Hedéns utredning för att belysa vad behöver man göra insatser. Och bara ordvalet, obygden, illustrerar att det finns ett lite skillnad i synsätt på den här perspektivet från olika partier,
även inom alliansen. Ytterligare en arbetsgrupp inom alliansen här i 2009. Ja. Här. Anneli, och sen var det Elisa. Eller, ja, vi börjar med Anneli som var Elisa sen.
Nej, men mitt svar är också skillnad från Christer, är inte riktigt likadant, utan jag tycker att hela Sverige ska leva. Jag kommer ju från Bohuslän, och det finns ju öar där som har lite svårare med IT och kontakter. Så att jag tycker absolut inte frågan om att man ska flytta nära ett akutsjukvård eller nära en för att kunna få bra tillgång, utan hela Sverige ska leva, så att man ska ha. Och jag fattar din fråga så att de här 140 000 var sådana som inte hade någon täckning. Och då liksom alla möjligheter är borta då i och med att de inte har täckning. Och då tycker jag att då ska staten gå för att hjälpa dem.
Okej. Elisa.
Ja, jag tänkte börja med att förklara varför jag hade både ja och nej, om ni märkte det.
Ja.
Ja. Generellt nej, eftersom jag tycker att bredbandsutbyggnad bör ske i första hand på marknadsmässiga villkor. Och staten bör inte konkurrera med privata aktörer som vill bygga ut bredband. Men finns det områden där det absolut inte finns andra lösningar, där det inte finns privata aktörer som vill bygga, och där det bedöms att det inte kommer finnas sådan vilja under flera år, då kan staten komma in och hjälpa till, men bara då. Och för att komma tillbaka om teknikneutraliteten, det är oerhört viktigt. I den bredbandsutredningen som kommit i april i år, där förutsätter man framförallt att det gäller fiber. Och fiber är jättebra. Det är bra hastighet. Det kommer att fungera bra under flera år. Men här är det också viktigt att använda på mer optimalt sätt det fibernätet som vi redan har. För det används inte på det optimala sättet. Och sen när vi också tittar på det tidigare bredbandsstödet. Det var 5,25 miljarder kronor. Och det användes inte optimalt heller. Vi kan till exempel inte utesluta att det byggdes bredband i tätorter och att det byggdes i områden där det fanns vilja från privata aktörers sida. Så ja, jag är lite skeptisk, men jag tycker ändå att vi måste vara teknikneutrala från vår sida, från statens sida, och lämna över tekniken till de som kan. Men sen har jag också en fråga till socialdemokrater faktiskt och Vänsterpartiet, för de säger att man ska garantera viss hastighet. Då är min fråga, vilken hastighet ska man garantera? Och symmetrisk eller osymmetrisk? Hur ofta bör man uppdatera det? Om det är statens ansvar att komma kanske om 5 år och höja hastigheten, för våra krav kommer att öka hela tiden på hastigheter. Vi vill ju titta på filmer och på tv via bredband. Och är det statens jobb att garantera sånt? Och hur ofta bör vi i så fall uppdatera och uppgradera nätverken?
Vill ni svara på frågan? Ska vi börja då? Peder vinkar, sen Desiree och sen Lager. Sen går vi vidare i den här debatten.
Ja, vi har ju lagt oss på en ganska anspråkslös nivå. Vi har sagt att man ska åtminstone garantera 2 megabit så att säga, ut till kund. Och det är inte alla som har det. Men när vi var i USA har vi märkt att det var väldigt många som hade betydligt lägre än så. Men det är ju självfallet så. Det är ungefär som en miljöbilsdefinition, att den måste ju hela tiden utvecklas. Så att man kan inte säga en vision eller målsättning och så ska den hålla i 50 år. Utan det är självklart så att det kommer att ställas ytterligare krav på teknisk utveckling. Då, men att, alltså, frågan är ju om inte så att säga, staten då, eller vi gemensamt ska finansiera de här sista 140 000. Vem, om inte vi tycker att vi har råd med det, då är frågan, vem har råd med det? Är det de 140 000 själva som ska betala? Ska det också gälla fast telefoni till exempel, eller mobiltelefoni? Att man, om man nu bor, så om man sätter sig i den situationen att man råkar bo utanför tullarna, då får man väl samt betala för det. Alltså jag tycker att det är en märklig inställning, alltså inte, utan vi ska se fördelar med IT-teknik, att man kan bo i hela landet.
Det ser jag.
Eftersom jag vill påpeka att vi på denna sidan håller ihop, så, så håller jag bara med föregående talare och säger att vi handlar om att flytta fram positionerna. Om vi då pratar om den här goda nivån för alla och sen lyfter det efterhand som utvecklingen går framåt.
Okay. Lager, vill du också hålla med föregående talare?
Ja, det kan jag göra.
Bra.
Men jag tänkte komma till att jag tycker att det är viktigt att vi ändå ser, för en gångs skull så vill jag ändå prata infrastruktur. Jag tycker det är viktigt att vi ser att det här är en form av infrastruktur där staten alltid har gått in och sett över. Kanske inte alltid ägt, och det är inte säkert att det är det bästa alls, det är inte så. Men det är viktigt ändå att man garanterar det. Och jag tycker att vi också kan titta på det samhällsekonomiskt. Det kan finnas samhällsekonomiska vinster med att ha det här som kanske inte ligger direkt på marknaden. Att man då kanske köper det från ett företag givetvis och inte bygger det själv. Och sen tycker jag att det är viktigt att se att om man diskuterar så att säga, obygd eller så. Så tycker jag det är viktigt att se att själva det fina med den här typen av tekniker är ju ofta att avstånden blir betydligt mindre relevanta. Och jag tycker att man ska ha tillvarat av det.
Du vill ha en väldigt kort replik.
Ja, väldigt kort replik till Peder Pedersen. Att definition som på miljöbilar, det är helt annorlunda sak att uppdatera en finansiering och varje år eller vartannat år att satsa på uppgradering av våra näten. Och en annan kort grej är att enligt PTS också är det 1300 hushåll som saknar förutsättningar för uppkoppling till internet.
Okej.
1300.
Förlåt?
1300 hushåll.
Ja, just det. Ja. Det är 100, okay. Åsa Torstensson, hon sa igår, och hon har sagt i många andra sammanhang om att, apropå den här frågan, om att staten, det här ska lösas genom att staten och marknaden i samverkan ska göra det här. För mig är det ganska fluffigt, så här, liksom, det är inte så oerhört konkret vad hon menar. Kan vi med två meningar ge henne ett gott råd när hon ska fylla detta med substans? Vad menar hon? Vad ska hon med substans? Hur ska hon med substans fylla hur staten och marknaden gemensamt ska lösa problemet? Vi kan börja med dig. Vad ska staten och marknaden göra gemensamt? Du kan fundera på hur du sitter närmast, Åsa. Du kanske kan läsa hennes tankar.
Förlåt. Det är som med finansmarknaden har vi kommit fram till att det behövs både så att säga, privata aktörer och det behövs någon typ av regelsystem som man får följa. Och jag tror att det är viktigt att hålla isär vad politiker ska göra och vad marknaden ska göra. Och där tror jag då att man måste definiera, om man nu säger att vi ska samarbeta och samverka, att man har väldigt tydliga avgränsningar. Så inte man förväntar.
Mitt råd till henne är att sätta upp väldigt tydliga gränser innan hon sätter igång och försöker lösa själva problemet.
Ja, och inte negativt om gränser, utan faktiskt
Det är snittet. Vad ska Åsa Torstensson tänka på när hon ska göra handling av orden i samverkan mellan stat och marknad?
Alltså jag vill komma tillbaka till det jag sa ursprungligen, att det handlar om att staten ska ge förutsättningar för att det ska fungera, och därutöver är det marknadens marknad. Till det kan också läggas att Torstensson stångar i sitt huvud blodigt när hon ska få fram pengar till IT-politiken och prata med Anders Borg. Och det får vi på den sidan diskutera.
Okej. Okay. Lagen?
Ja. Jag vill i och för sig vända mig lite mot begreppen staten och marknaden, där staten är någonting mer konkret.
Det är det Åsa Torstensson har sagt. Så att,
ja. Jag förstår. Nej, men jag tycker att det är viktigt ändå, därför att det är viktigt att se att marknaden är abstraktion som finns när vi använder oss av den, medan staten är mer en organisation. Och då kan det vara viktigare, tycker jag, i sådana fall att säga att det finns företag, privata företag. Och då tycker jag det är viktigt att... Det är väl klart att man ska samarbeta kring det här. Det är väl alldeles utmärkt. Staten är inte expert på allting. Men man kan väl göra det man är bäst på, helt enkelt.
Men vad ska det verkligen... Jag blir inte så mycket klokare. Hur ska staten och marknaden, även om det är två olika begrepp, hur ska de lösa det? Vad innebär detta konkret, så att säga?
Det innebär väl det att det är rimliga är ju att, om vi nu pratar om bredbandstillgången i glesbygd och så vidare, rimliga är väl att i den mån det är möjligt så ska människor betala för det själva, men när det inte längre är möjligt...
Man ska vara tydlig på detta, att liksom människor ska... Christer?
Ja, alltså, politiken kan ju sätta upp sina mål och näringsliv, marknaden kan sätta upp sina mål. Jag är tillbaka till att för att klara detta gemensamt så måste vi ha mötesarenor där vi kan diskutera och fylla de här sakerna med innehåll. Det är lätt att sitta och ha synpunkter, så att säga, var för sig. Men vi måste hitta varandra på de här mötesarenorna och få ett konkret innehåll i de här bitarna. Vi ska inte sitta och hitta på i politiken, utan vi ska lyssna.
Mer samtal och mer...
Mer samtal. Okay.
Sven?
Ja, vi har ju begrepp som PS, offentlig-privat samverkan, och PPP, public-private partnership och annat. Och vi har ju i Sverige väldigt stolta traditioner och erfarenheter just när det gäller samverkan. Annars hade vi kanske inte varit en ledande IT-nation. Vi är idag Televerket och Ericsson under årtionden. Gick ju hand i hand för att flytta fram positionerna ordentligt. Så att det här är ju inget nytt. Och jag tror att det är en ganska bra modell. Att är det så att det fattas lite grann för att företagen ska kunna räkna hem en lönsamhet, så kan staten vara med och hjälpa till och stötta och lägga ut både morötter och på olika sätt se till att det blir möjligt för alla att få en bra...
Jag vill inte utesluta att EU kan ha synpunkter på det, men det kan vi kanske släpper den frågan just nu. Lisa, vad vill du ge henne för råd med att liksom två...
Det var bra sagt, vad Sven sa, det var mycket bra sagt. Men jag kan lägga till att bredbandsutredningen, Bredband 2013, just föreslog bredbandsstödet. Och det utformas på sånt sätt att staten kommer in med 50% av finansieringen. Så det är också ett sätt
att
OPS med finansieringen. Men självklart kan man hitta andra former och andra sätt att finansiera det. Det kan vara kommuner som också hjälper till att bygga ut bredband i deras kommuner eller i regioner, om de tycker att det är mycket viktigt och att det är viktigt att ha det så snart som möjligt.
Vad tycker Kristdemokraterna? På vilket sätt ska samverkan mellan stat och marknad konkretiseras i det här hänseendet med bredband?
Ja, jag sitter och lyssnar på mina kollegor här. Och för att inte liksom säga samma sak då, utan kunna tillföra någon annan dimension, så funderar jag på, alltså, samverkan mellan stat och näring. När det gäller staten, när det gäller riksdag, vi är ju lagstiftande församling. Och jag kan tycka att vi har pratat mycket om bredband och utbyggnad, men vi har inte pratat om också den faran som finns, för att det blir lite grann också av ett laglöst land ibland, internet eller... som du sa att vi ska säga, Ken. Och där har vi inte tagit upp någonting av, alltså, vilka värderingar är det som man ska stå för. Och där kanske vi som stat då, som riksdag och som regering, får styra lite grann. Det här Arboga-målet, att man kunde se detta på internet. Vad innebär detta? Vad innebär detta att man på internet också kan jaga unga barn, pedofiler, terrorismen på internet? Så jag menar, där tror jag att staten kan komma in för att också vara en mer lagstiftande och normsättande.
Sätta normer tydligare sen på marknaden. Har ni något råd till Åsa Torstensson när hon ska konkretisera samverkan mellan stat och marknad för att lösa utbyggnadsproblem? Vad tycker ni hon borde göra?
Jag tycker egentligen att de politikerna kan komma överens om att det är en medborgerlig rättighet att ha en viss upp- och nedläggshastighet, för att vara noggrann här då, i alla permanentbostäder. Då får man väl bestämma sig det, och så får man i så fall gå in och täcka upp det. Jag tycker att det här betalar 50% är konstigt. Jag tycker i så fall ska man säga att det ska kosta max X kronor i månaden. för att nå någon viss kvalitet som man har som rättighet och som medborgare, säger jag. Och sen så, givet det, så kommer ju marknaden, företagare, att lösa det i så fall. Sen, får jag säga en sak till, så ska man nog tänka precis som i termer av läkemedel också då, att då kanske man ska säga också att det ska vara den mest kostnadseffektiva lösningen som man sen har som krav, om det nu är någonting som är statligt subventionerat, så sa han som skattebetalare.
Okej. Jag tänkte vi släpper den här frågan nu. Vi ska tänkte prata lite om digitala klyftan. Det finns i Sverige 2 miljoner människor enligt World Internet Institute som inte idag använder internet och inte av olika skäl då. Är det, och det finns alltså ett stort antal människor som av olika skäl har svårt att använda internet. Med ja eller nej-lappar, är det så att staten ska lägga mer, ska staten styra, tvinga företag och andra att utveckla sig, se till att tjänsterna också kan användas av människor med de vanligare funktionshindren? Bör det vara ökad lagstiftning på detta område? Ja eller nej? Vi har några ja här och sådär. Jaha. Det var någon ambivalent som inte kan bestämma sig. Här var det bara nej, tror jag, va? Ja, ingen lagstiftning när det gäller att se till att människor med funktionshinder kan använda de här tjänsterna. Det får lösas på annat sätt. En och annan...
Ja, du sa
tvingande. Förlåt? Tvingande. Ja, ja, tvingande. Ja, jag sa tvingande.
Ja, det
okay,
så är
så. Men ni... Ja, vad säger Lisa?
Jag säger att vissa krav kan vi ställa på företagen. Det är ungefär som att man vill ha handikappanpassade entrén vid byggnader som folk ska komma in. På samma sätt kan vi ställa krav speciellt på våra myndigheter att det ska vara tillgängligt även för de som har olika funktionsnedsättningar. Så absolut måste vi jobba på det.
Du tycker det ska vara mer förordningar på av den arten. Det var intressant från moderat, men det var det var ingen värdering i det jag sa. Jag hade inte trott att du skulle säga det. Det var bara det jag ville säga. Det var ingen värdering i det. Feder sen Sven.
Ja, för en gång skulle hålla jag fullständigt med då Elisa och Moderaterna. Jag tror hon visar upp en grön lapp. Därför att jag tycker, ser man det som infrastruktur, vi har ju en målsättning att 2010 ska alla funktionshindrade till exempel ha möjlighet att tillgång till kollektivtrafik. Alltså det är ju en skam att inte det är så redan. Och jag tycker vi måste ju lära oss historien att det är inte rimligt när vi utvecklar ny teknik att om inte den är tillgänglig och möjlig att använda för alla i det här samhället. Vi har krav på text-tv och så vidare. Men det är ju en självklart grej att alla ska... Det kan finnas svårigheter, men det är en utmaning då som industrin får ta, tycker jag, för att utveckla det här.
Du vinkar också.
Ja, jag hade både en grön och en röd lapp. Och, alltså den röda därför att jag tycker inte att samhället ska lägga fingrarna i blöt i onödan. Men just när det gäller att göra det hela tillgängligt så är det i ett civiliserat och kulturellt högstående land en nödvändighet att samhället tar ett ansvar. För ingen annan gör det. Alltså är man inte kommersiellt gångbar så är man inte intressant för ett företag som har som uppgift att tjäna pengar. Därför måste det vara ett samhälleligt ansvar att skjuta på här. Men inte lägga fingrarna i blöt i onödan.
Anneli och sedan Christa.
Ja, jag reagerar på ordet tvinga här. Så var det som gjorde mig spontant att ta upp den röda lappen. Varför jag gillar inte det ordet. Men jag tänkte så här också när du säger att det är 2 miljoner som inte får tillgång. Jag tänker också på att självklart ska vi försöka förbättra det så att fler kan få tillgång och fler kan få. Men det är också många som inte kan tillgodogöra sig detta. Och jag kan bli lite rädd när jag har en faste som är 90 år. Som när hon liksom får lappar hem om internetbank. Då känner jag mig, vad är det för samhälle vi har, va? Helt plötsligt ser det som... Det blir liksom fel, va? Vi pratar om tillgänglighet på vilka villkor som helst. Min gamla faste på 90 år, hon vill inte ha en internetbank. Hon vill knappt vad det är för någonting. Då måste vi naturligtvis ha riktiga banker där man kan se varandra ögon och där hon kan gå och få sina pengar och känna sig trygg med det. Så att det finns en fara i att vi tror att det här är liksom någonting för alla, va? Men vi, om vi ska ha ett tillgängligt samhälle i Sverige som ska leva för alla så måste vi också ha att 90-åringar klarar av sina bankärenden utan internetbank.
Ni som röstar i den här panelen, hur ser ni på detta då? Alltså här finns funktionshindrade som har svårt att ta till sig IT. Ni tycker inte det ska lagstiftas med tvingande, åtminstone inte tvingande. Hur tycker ni att problemet ska lösas? Eller är det inte ett problem? Niklas?
Att det här är faktiskt ganska enkelt. Vi vet att minimikrav i lagstiftning blir maximikrav, så det är egentligen dåligt även för de handikappade. När jag jobbade med accessibility-programmet i EU så var inte ens de för den typen av lagstiftning. Vad som händer där rent praktiskt är att den här minimilagstiftningen, det blir där alla företag lägger sig och sen så händer ingenting därutöver. Däremot finns det ett jättestort internationellt standardiseringsarbete för accessibility, för olika typer av hjälp kring funktionshindrets behov av att använda internet. Där kan Sverige jättegärna vara en ledande internetnation, kommunicera det och mäta det väldigt ofta. Stockholms handelskammare, som jag råkar känna till lite grann, har tidigare till exempel genomfört mätningar på alla börsbolag och hur tillgängliga deras hemsidor var. Den typen av index och incentiv där det här blir en konkurrensfaktor är långt mycket mer kraftfullt än minimikrav i lagstiftning.
Okej. Jag tror att vi går vidare eftersom vi nu bara har ungefär 15 minuter kvar och vi har några frågor till. Jag tänkte jag skulle försöka få lyfta upp i alla fall. Jag skulle vilja gå in på en frågeställning som har sin ursprung i att allt fler... Nu kommer nästa generation upp. Jag kan bara nämna, jag satt på en buss här för ett halvår sedan och då bara en 20-åring flytta på sig lite. Hon tog upp tre säten och det fanns inga där sittplatser. Och så jag tänkte jag kunde få sitta på bussen, det var en timmas bussresa. Och då så vaknade hon upp på mig och så blängde hon på mig och så säger, det är sådana som du och din generation som gör livet så jävla jobbigt. Och detta sa hon på fullt allvar, tjejen faktiskt. Jag var tvungen att kolla vad hon klev av universitetet. Och det kanske är så på IT-sidan också. Det kanske är sådana som jag och min generation som gör livet så jävla jobbigt. Är det så att de som idag växer upp så med IT... Kommer vi att se sig helt nya värden, värderingar i samhället till följd av att de har levt med internet hela sitt liv? Hälften av alla femåringar såg jag i den undersökningen idag och surfar i någon mening på nätet. Jag är baxnad. Alltså. Jag förstår inte hur en femåring bär sig åt ens, men så är det väl. Och det här kommer ju få konsekvenser. Synen på integritet och vem jag är och sånt förändras kraftigt. Jag vet att Niklas har talat om att vi kanske är på väg tillbaka in i bondesamhället eller någonting av den arten, har du använt det uttrycket. Alltså i den meningen att vi liksom, där har man koll på varandra på ett helt annat sätt. Va? Ja. Kommer vi att när nästa generation kommer vi att få nya värderingar i samhället till följd av deras vana vid IT? Du får gärna börja, Niklas, och säga några ord om det.
Ja, alldeles självklart tror jag. Därför att man använder den här nya tekniken, att man har tillgång till en enorm social arena för att producera sin egen identitet för unga. Det är klart att vi kommer att få tillgång till helt nya sätt att förstå oss själva. Sen så betyder inte det nödvändigtvis att vi kommer att få en ung generation som har helt väsensfrämmande värden från det vi har. Tvärtom, de kan ligga rätt nära, men kanske vara lite åtskilda detaljer. Integritet är en sak du nämner. Jag tror unga idag har en respekt för att man kan ha flera olika roller, att man kan inta olika positioner och att man kan agera i olika sammanhang på nätet. De är inte så bekymrade över sin integritet därför de säger som Walt Whitman, I contain multitudes, och så accepterar de att de har en väldigt stor andel identiteter. Och sen så tror jag också att vi ser en helt ny kultur växa fram där informationsdelning är en självklarhet. Det är någonting som är väldigt viktigt. Bland de unga som växer fram idag, så om de inte kan dela med sig av information så tycker de att det är förbryllande. Det märker jag på, jag menar, min dotter, hon är ändå bara 8 år. Hon tycker att det är fullständigt självklart att all musik, alla filmer, allting som ska finnas tillgängligt i den där datorn som du har, pappa. Nu har jag aldrig laddat ner någonting överhuvudtaget, vill jag bara säga här. Jag tycker jag såg Henrik Pontén stryka omkring. Men för henne så är datorn inte någonting annat än en port till all den information som finns överhuvudtaget. Punkt. Och den typen av informationsbeteende tror jag är radikalt skilt ifrån det som vi har växt upp med.
Innan vi lämnar över till er så ska vi... Magnus, tror du att det här när nästa generation växer upp, 230 miljoner kineser har internet idag, jag kan anta att väldigt många av dem är ganska så unga, kommer det att göra att samma förutsättningar för det ganska totalisära samhället kommer att skaka? Och hur... Så att säga, är det, ja.
Alltså det är 70% av internetanvändarna under 30 år. Ja. Så att, när man kommer över 50 så tror jag det är 3% eller någonting av de här 250 miljonerna. Så det är klart det kommer att betyda mycket. Sen tror jag man har trott att Kina skulle förändras mycket vad gäller demokratisering och sådär med internet. Därav har det inte hänt så mycket. Jag tror fortfarande, om vi bara tittar på Kina, så har det kinesiska samhället ganska bra pejl på sina medborgare. Och att det kommer en förändring. Jag menar, i Kina öppnar man och sluter samtidigt. Alltså det blir mer, större frihet och större kontroll samtidigt vad gäller internet. Men visst kommer det betyda mycket för kinesiska samhället. Framförallt i dess stabilitet, tror jag. För man får den här digital divide alldeles tydligt. Och man, jag menar... Den kinesiska kulturen hotas av internet, säger ju många av partifunktionärerna. Så att, ja, visst kommer det här att även skaka Kina. Men jag tror de kommer att ha kontroll fortfarande, dessvärre.
Okej. Eva, sen.
Alltså, min reflektion alltid när de här diskussionerna kommer fram är det att medelålders och äldre människor förfasar sig alltid över hur de unga fungerar. Och nu är jag ju medelålders nu också, så nu kan man förfasa sig över 17-18-åringar. Jag tror alltid vi kommer göra det. Och sedan så tror jag alltid det kommer bli så att när lite större skiften, liksom nästan inflektionspunkter händer i utvecklingen, så sker ju rätt mycket. Men precis då som vi var inne på, det tar lite längre tid med kulturer och förändras kulturvärderingar. Ta till exempel när järnvägarna byggdes på 1850-talet. Det måste ha varit en betydande omväxling för länderna där, när järnvägarna började byggas. Så jag tror att vi har väldigt många sådana här punkter när det flyttar sig. Och vi de lite äldre som inte är uppväxta vid den självklarheten att en dator står där kommer tycka, åh vad jättesvårt och tungt det här. Men det underbara är det att det går tvärs igenom. Jag har en 80-årig far som håller på med dator och gör internetbanking och allt. Men jag har en 75-årig mor som tycker att det är det värsta hin håla dragit in i huset. Så det kommer naturligtvis vara stora förändringar liksom i de olika grunderna. Och alla kommer inte alltid adoptera det.
Kommer vi att få nya värderingar i samhället eller förändrade? Det kommer definitionen av ordet integritet att förändras om 15 år. Vi kan börja här till nya vinklar också.
Alltså jag konstaterar att jag tillhör den generationen, även om jag är 80 då, som när jag började skolan så fick man sitta och skriva och doppa pennan i bläck så här, och skriva. Och nu sitter man och använder datorer. En väldigt stor utveckling så att, och jag tror att man gör ett misstag om man säger att nu har de nya ungdomarna kommit in och tagit till sig den här tekniken. Och så kommer de alltid att förbli. Vem vet här hur tekniken kommer att se ut och vad man kan göra om 30-40 år. Alltså jag tror att man ska inte se det här som någon slags slutpunkt, utan det är bara början på något nytt så att säga. Och då är det ändå intressant att vi har en diskussion om vad som är rätt och fel integrationssynpunkt. För att även om man då kan få vänner i hela världen, exponera sin musik över hela världen om man nu skriver musik, va? Så kan man ju också konstatera att i diktatur så kan man ju också väldigt mycket annan teknik för att spåra och analysera vad människor gör. Va? Så att det finns ju inget entydigt svar att det här leder till mer demokrati. Det kan användas precis tvärtom. Och det gäller ju för oss att vara väldigt aktsamma, tycker jag. Och se till att man inte använder då IT-tekniken på det senare sättet. Nämligen att man då försöker att kartlägga i detalj varje, oavsett om det handlar om vilken tandborstsort eller tandkrämsort jag köper, vilka skivor jag gillar att handla på en sajt eller vilket parti jag röstar på. Så integritetsfrågan är ändå oerhört viktiga för att man ska kunna ta till sig den här nya tekniken och känna sig trygg i den världen.
Laga.
Ja. Jag tycker det är en intressant frågeställning om värderingarna ändras i och med det här. Och jag tror att det är viktigt att se att jag tror att samhället kommer förändras väldigt mycket. Och jag tror att det är svårt att hålla isär. Varför ändras människors värderingar? Att det beror på just det här är inte säkert. Människors värderingar ändras kontinuerligt. Så jag tror att det är. Men en sak som i och för sig som jag tror kan vara tydlig, det är den integritetsaspekten som har varit. Och jag vet att vi skulle undvika FRA-debatten, men jag vill ändå göra en liten dragning till den i perspektivet att jag tror att det är många unga som lever i den verkligheten att man känner att någonting som är väldigt centralt i ens liv blir angripet, medan det uppfattas inte på samma sätt utav äldre människor som inte upplever att det är lika centralt i livet. Och där tror jag också att människor då kanske har fått upp ögonen för integritet och så vidare. En annan sak som gäller det också, det tror jag är immaterialrätten som har skärps nu på senare år mot den nya tekniken, där jag tror att unga inte har förståelse för den balansen som krävs, som finns nu, utan jag tror att man skulle vilja ha en annan typ av balans. Det som jag tror är en tydlig värderingsskiftning som jag tror kommer att slå igenom förr eller senare så att säga. Det är bara frågan om hur många väljare som tycker en viss sak till slut. Men i stort sett så tror jag att det beror på framtidsgrejen. Alltså. Ja.
Okej. Nu har vi väldigt få minuter kvar. Jag får be er vara korta, men jag vet att ni också vill säga, och det vill jag inte förmena. Varsågod, Christer.
Självklart så kommer värderingar att förändras i och med att vi utbyter information med varandra och påverkar varandra. För 150 år sedan hade vi inte telefon. Sen fick vi trådar och lurar och prata med varandra. Och plötsligt så byter man åsikter. Och det är klart att värderingar förändras och påverkas. Och sen att radio, tv och så vidare kommit och nu är internet. Det är klart att ju mer information man utbyter desto mer påverkar varandra. Det skjuter värderingar fram och tillbaka. Det är klart att de förändras.
Sven?
Ja, alltså det är många paradoxer i den här debatten. Jag tillhör de där som tycker att det är viktigt att värna integriteten. Samtidigt vet jag att jag sätter digitala spår överallt där jag går fram med betalkort och telefoner och datorer och så vidare. Och övervakningskameror finns överallt, särskilt i London. Men FRA-debatten visar ju ändå att det finns aspekter som slår an toner här, och inte minst i den unga generationen då kanske. Där vi ju blev fullständigt nerbombade med mejl om detta, vi som sitter i riksdagen. Jag tror ju att det finns gamla klassiska värden, om man får vara lite uttrycka sig så, som kommer tillbaka igen. Och inte minst bank- och finanskrisen nu visar ju att det här med hel och ren och göra rätt för sig, inte skuldsätta sig för hårt utan ha en sparad slant på kant om möjligt, det står sig. Men samtidigt kommer många andra nya värderingar att komplettera de klassiska värdena.
Okay. Lisa?
Ja, vi ser redan nu ser vi den här förändringen som du pratar om, att det blir ju annorlunda insyn på informationen, på integriteten, på vad som är mitt, vad som är ditt. Och just FRA-debatten, fildelningsdebatten, vi ser det redan nu. Inte minst när man går på Facebook eller på olika bloggar, man ser att integritetsfrågor förändrades. Men frågan är, vad gör vi med det? Och ja, ungdomar tycker det är helt naturligt. De har vuxit upp med sådana sätt att kommunicera. De tycker det är helt normalt att ha vänner, även nära vänner som man aldrig träffat IRL, alltså i verkligheten. Och jag tycker att vi har stora behov nu att titta på det. Vad ungdomar gör på nätet, vad kan vi göra med det? Vi måste prata med dem om de faror som finns på nätet, om de regler, etikregler på nätet. Om problemen med mobbning till exempel, med upphovsrätten. Så det behövs mycket mer kontakt kanske mellan föräldrarna och ungdomar. Och även skolan måste ta visst ansvar för att berätta om de här sakerna.
Okej, okay. Anneli. Och sedan, sen sätter vi streck för den här och så ska vi ta några ja-nej-frågor. Så
det
är slut.
Det här med värderingar förändras. Nu vill jag att ni ska lyssna. Det är så att jag tror att man har en inre kompass. Och lite grann det som Sven är inne på också, att vi kanske behöver ibland kriser för att inse att vi har inre kompasser som styr oss. Det finns en bok i Bibeln som heter Ordspråksboken, och hör och häpna, det står faktiskt om internet i den. Står om blogg. För blogg, det är frågan om insikt lite grann, va? Det är frågan om lite grann det här med att veta om man gör rätt. Och det står så här i Ordspråksboken 18:2. Dåren bryr sig inte om insikt, han vill bara lufta egna åsikter. Så att frågan är om inte det är så att värderingar är oförändliga.
Bara en kort replik när det gäller integritet, så tror jag att skolan behöver jobba med... Oj, där var jag mycket. Där kom jag uppifrån, Anneli. Jag tror man behöver pyssla med överlevnadsteknik snarare än vanlig datorkunskap där man läser Office-paket. Det läser ungdomarna ändå. Då vill jag bara sist säga att min dotter, hon är en infödd, en digital infödd. Hon började som 1,5-åring att leka det här lek och lär, minsting, vet, underbara, Patricia, allt vad det var. Sen har hon jobbat på, idag är hon 12 år och sitter framför chatten varenda dag, varenda kväll. För en vecka så gjorde hennes kille slut. Och då kommer det hem några tjejer till henne och snackar och så säger de, va? Gjorde han slut på nätet? Ja. Det är den nya tiden. Då vänder hon sig till mig och säger, mamma, det var länge sedan du var i den åldern. Det är inte så länge idag. Idag gör man så här.
Okej, okay, tack. Vi tar några ja-nej-frågor. Sen så är klockan... Ja, vi tar några. Ja, och jag vill ansluta till den här frågan som jag just var inne på. Kommer politikers arbetssituation, jag tänker inte på sätt hur ni arbetar, men de frågor som ni brottas med, kommer de att vara väsentligt annorlunda om 10 år till följd av ITs utveckling i samhället? Här har vi två som säger nej. Kan ni väldigt, väldigt kort, Magnus och Eva, varför säger ni nej? Och sen så kommer du också få säga nej. Varför kommer det inte att vara förändrade villkor för politiker?
Frågorna som politiker som jag beundrar er som ni måste hantera, för det är att styra ett skepp på ett oroligt hav där det hela tiden gungar fram och tillbaka, och där får man ta bollar på uppsprång och så försöka lösa den problemen som kommer. Alltså frågor om integritet har ingenting att göra med IT egentligen. Det är en fråga i sig själv. Så många av de här stora frågorna kommer alltid finnas oavsett om det är en IT-infrastruktur eller om det var som helst. Och det är därför jag svarar nu.
Okej, Magnus, vill du?
Det är egentligen samma.
Okej, okay. Sven, vill du lägga?
Okej. Okay. Jag kan instämma i det Eva säger.
Nästa fråga. Jag hade hoppats, nu hinner vi inte det, prata lite om grön IT och klimat och ITs möjlighet att rätta till det. Jag kan bara nämna att konserthuset, de bygger om för närvarande, installerar IT-styrd energikontroll och sånt och sparar 40% energi. Det låter som det finns en viss potential i det här. Borde staten, borde regering och riksdag göra mer för att stimulera användningen av IT i klimataspekter? Det tycker alla utom Anneli. Aha. Okay. Det tyckte alla ja. Då ska det bli spännande att se hur ni kommer att driva det från politiskt håll. Hur, IT, hur ni politiskt kan stimulera öka användning av IT för att i klimatenseende. Sista frågan. Och den, vi var inne på den inledningsvis. Alltså IT spänner över ett väldigt stort område. Det har vi konstaterat. Det är allt ifrån hur man får nya företag, och det är infrastruktur och det är integritet, och det är ett enormt område på det sättet. Och dessutom så ligger det överallt i hela regeringskansliet, och som någon har konstaterat, regeringskansliet borde vara ett av de mest stuprörsuppbyggda organisationer som finns i Sverige. Samtidigt så ska då IT-politiken liksom driva fram det här. Har mot den bakgrunden Åsa Torstensson som regeringens svåraste arbete, eftersom hon som IT-minister ska få sina kollegor att förstå vad IT är för någonting i olika sammanhang, samtidigt som hon ska bromsa excesser som vissa departement kan ägna sig åt om hur man ska använda IT, och dessutom ska hon få Anders Borg att ge pengar till lämplig form av bredbandsutbyggnad. Har hon regeringens svåraste arbete? Det är ingen som tycker att hon har. Det verkar vara ett rätt lätt jobb i så fall hon har kanske. Ja, det ska bli spännande att se om ni tycker att hon gör ett bra jobb nästa år. För den frågan ska jag inte ställa nu, men det kanske blir nästa år. Tack för att ni kom hit och tack för att ni ställde. Vi kan. Tack för att ni har kommit hit. Nu tonar ni ner ljuset där. Det betyder att de vill att vi ska gå hem, och då gör vi det. Tackar.